Jag har skrivit så att integritet är inte vad du visar inför andra människor. Du kan visa upp en fasad, du kan visa upp liksom en personlighet. Och i kyrkans värld är det så att det träffas vi oftast bara i kyrkan. Där lär vi känna varandra genom hur vi ber, hur vi profeterar. Vi lär känna varandra genom att titta varandra i nacken, i nackhåren. Vi sitter ju bänkar. Och vi lär känna varandra, foajén, vi hälsar på varandra. Men vi känner inte varandra, vi känner bara till varandra. Det är faktum. Därför jag tror på den lilla gruppen, den andra predikan då. Så integritet är inte vad du visar andra människor. Integritet är vem du är när du är ensam. Och det visar sig de som är samma människor när de är ensamma, vilka de är. Och vilka de är genom det de visar inför andra. Ja. Och när det sammanfaller, att det är samma hjärta, samma motiv, då förstår man att det är människor som har en hög integritet. Så vi kan inte döma människor eller se på människor på utsidan, utan Gud ser insidan. Jag har mött många som har en hög svansföring och som vill ha en hög integritet och vill visa det gärna tillsammans med andra. Men sen i ensamheten så vet de inte om att andra ser det ibland, men man kan se i anden, vet du. Jag har sagt till mina barn när de växte upp att pappa inte alltid är närvarande fysiskt. Men nu kommer inte undan, för jag är närvarande i anden. Så fick jag läsa bibelord för dem att Paulus, han sa det till församlingen, och du vet. Att hur ska ni ha det nu när jag kommer till det? Jag ser ju hur ni håller på. Ska jag komma med piskan? Och det har varit många gånger när jag har varit på resande fot i andra länder och den helige ande bara sagt till mig, nu ringer du Simon, nu ringer du Hanna, nu ringer du Jakob, när de var tonåringar. Och exakt då när jag ringer så var de i ett läge där de skulle ta ett val, eller jag kanske sa, bara åk därifrån, kunde jag bara ringa och säga, åk därifrån nu, bara åk, gör inte det. Och så här, och de har kommit sen och sagt att det är helt otroligt, farsan, att du visste ju, du såg ju inte detta, men du ringde i exakt rätt tid. Det är märkligt. Jag satt på en bänk på en konferens i Finland. På första bänk, en stor konferens, skulle predika. Och Herren säger till mig, ring Simon nu. Så jag går ut ur lokalen och ner i ett rum och så ringer jag honom. Och precis då var han i en situation så jag fick hjälpa honom med goda, mycket goda råd. Och hjälpa honom att ta ett svårt beslut, men ta det ganska snabbt. Och då blir han helt, liksom, vet. Hade inte jag ringt så vet vi inte hur det har gått. Så integritet är vem du är med Gud i din ensamhet. Det ligger till grunden för vem du är tillsammans med andra människor. Och det Gud vill att din integritet ska stärkas. Amen. Så att du står rak. Och behöver inte visa upp en fasad. Du behöver inte visa upp liksom någonting. Bara att du i ditt hjärta har en hög identitet med Gud. Och integritet, menar jag. Det andra är att integritet, det betyder att stå upp för sanningen. Och även när det kostar. Och det behöver inte vara några stora grejer. Men i vårt vardagsliv. Eller hur? Det är bara så. Jag har förstått att ibland så gör vi saker så otroligt svåråtkomliga och så andligt. Men det finns ett vardagsliv att leva. Det är där det börjar. Till exempel om du är med i ett sammanhang och någon börjar skämta om Jesus Kristus. Va? Då kan man inte bara sitta och jamsa med. Då måste man säga ifrån. Om någon börjar dra skämt som är under bältet, då säger man ju från. Gör man inte det, men då har man problem med sin integritet. Då vill Gud stärka den så att du får kraft att orka betala priset. Därför att i en värld har skrivit av halvsanningar, teologiskt, ideologiskt och massa eftergifter, då måste ju någon leva sanningen. Någon måste ju leva ut sanningen för att någon ska ha referenspunkt vad sanningen är. Annars kommer ju sanningen att flyta och alla tror att deras sanning är den rätta sanningen. Sanningen har blivit subjektiv. Men Gud säger att jag är sanningen. Då är ju sanningen med stort S, den är objektiv. Och utifrån att sanningen är objektiv, då har ju vi det som är referenspunkt och förhåller oss till. Och då måste ju någon stå upp för detta i 2025. Och det är du och jag. När det bränner till i frågor, och det kan ju faktiskt utmana både relationer, ditt rykte och din bekvämlighet, så kan vi ju inte backa. För vad händer med vårt hjärta då? Det blir bedövat. Och nästa gång så jamsar man med ännu lättare och så sjunker man ännu längre ner. Och till slut så har man förlorat sig själv. Man vet inte längre var man står någonstans. Därför det finns krafter. Därför så måste vi som kyrka, som troende på Jesus Kristus och den helige ande, du vet, och evangeliets sanning, vi måste faktiskt stå upp. Och i Efesierbrevet, två bibelord i detta, den här punkten. I Efesierbrevet 4:25 så står det så här. Och det här är raka puckar. Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra. För vi är varandras lemmar. Tala sanning. Betyder det att man ska säga allting i det offentliga rummet? Nej, naturligtvis inte. Men vi ska alltid tala sanning. Vi ska inte ljuga för varandra. Men jag ljuger inte, säger du. Nej, det hoppas jag verkligen inte. Men ibland så halvljuger vi. Vi slirar på sanningen. Men vi kan aldrig gömma oss för Gud. En vacker dag så kommer Gud att fatta dig. Du tror inte att någon här ljuger. Det tror jag faktiskt inte. Men nu talar jag bara ut det. Tiden hinner fatta oss. Eller så kommer en profet. Eller någon som har profetens gåva och avslöjar dig. Varför då? För att Gud älskar dig för mycket. För att han inte skulle bry sig. För Gud är comebackernas Gud. Och han vill att du ska ha en hög integritet. Och lära känna honom. I Ordspråksboken 10:9 finns ett fantastiskt ord. Raka puckar här också. Ordspråksboken 10:9. Den som lever ärligt går tryggt. Den som går krokiga vägar blir avslöjad. Det är så tyst det idag, men det är bra. Det är okej. Okay. Men visst är det bra det här? Integritet, för Gud vill ha en kyrka som har integritet. Som vet var man kommer ifrån, vart man är på väg och varför jag gör det jag gör. Jag skulle personligen aldrig kunna vara med i ett sammanhang som slirar på allting och inte vara noga med integritet och värdighet och ha ett hjärta och ha rena motiv. Jag skulle avslöja detta direkt, påstår jag. Det håller inte i långa loppet. Därför så vill Gud att du ska få detta. Lukas 12:2 säger så här. Det finns inget dolt som inte ska uppenbaras. Och inget gömt som inte ska bli känt. Därför ska allt ni sagt i mörkret höras i ljuset. Det finns det förlåtelse för allt. Det säger Gud själv. Men återigen, den vi är i ensamhet i det fördolda kommer Gud alltid att se. Sanningen är ju inte alltid populär. Är det någon som har märkt det? Den skakar om. Den inte bara berör, den upprör. Men den frigör också. En tid med moraliskt förfall så frigör sanningen. Och den gör någonting med dig när du har hög integritet. Om jag påstår och säger liksom att i abortfrågan till exempel. Vi lever i ett land med fri och frihet. Och många tycker vi ska glida på allting. Och jag säger att jag är emot abort. Låt mig ha den rätten att säga det. För jag respekterar någon som inte tycker som jag. Sen behövs det inga fler frågor. Jag behöver inte försvara det mer än så. Men vem vågar säga det i en politisk debatt? På SVT eller på TV4? Jag törs. Många med mig törs. Men det är inte alla som törs. Och då vajar ju integriteten. Då spelar det ingen roll hur mycket upplyfta händer vi har i lovsången och hur karismatiska vi är på bönemötet när ingen ser oss. Det finns någonting gentemot alla andra som vi måste förstå, att någon måste ju faktiskt bli en referenspunkt för vad Gud står för. Han har ju startat sin kyrka och vi är kyrka. Halleluja. Nummer tre så har jag skrivit att integritet, det kräver motstånd mot kompromiss. Det kräver motstånd. Daniels bok, Gamla testamentet, kapitel 3 och vers 17. Så det går dit, Daniels bok, kapitel 3, vers 17. Om vår Gud som vi tjänar vill rädda oss, så räddar han oss ur den brinnande ugnen och ur din hand. Men om inte, ska du veta, kung, att vi ändå inte dyrkar dina gudar. Alltså det kräver motstånd mot kompromiss och mot det som pågår i vår tid. Och vi är idag attackerade när det gäller detta område jag talar om på ett enkelt sätt idag. Vi är attackerade här. Och frågan är vad nästa generation ska ta vid. Det är därför som det är så viktigt att förstå att min tro vilar på en teologi. Man måste ju veta på vad man tror. Och det är den tron som jag har utifrån den teologin som ligger till grund för tron, som gör mig stark, som gör någonting med mitt hjärta, så att min integritet, min kärlek och förtroende för Gud stärks, så jag vågar stå upp mot kompromissens andemakt idag. När man säger det här är inte farligt, det här är inte synd. Ja, men om du säger att det inte är synd, då måste någon kunna säga att det är synd. För annars så kommer alla tro att det inte är synd. Och de har tappat sin integritet. Och därmed både kraft och smörjelse och förmåga att vara kyrka på riktigt. Och det började med mig. Det började med mig i kafferummet på arbetsplatsen. Det börjar med grannen att säga stopp, att lägga liksom, nu räcker det va. Har du inte känt det ibland när man efteråt tänker sig, jag skulle ha sagt det, jag skulle ha gjort det där. Varför gjorde jag inte det? Så mår man dåligt. Och så vet man, det är för sent att säga det nu, för då blir det bara ett världskrig. Det gäller hela tiden att vara ärlig mot Gud och ärlig mot sig själv. Och det har min fru lärt mig väldigt mycket. Hon är inte plattformsmänniska, men hon är fantastisk. Naturligtvis tycker jag det. Och detta att bara kunna stå upp och säga ifrån. På sin arbetsplats, det kommer in woke-grejer ni vet. Och det är massa konstiga grejer va. Och hon kan bara sitta lugnt och bara acceptera inte det va. Men säga det på ett kärleksfullt sätt. Och sen dör diskussionen. För hon har så vansinniga bra argument. Hon är smart, men så är hon fylld av helig ande också. Ja, hon har fått vishetens ande. Och bara avväpnade. Men om inte hon skulle ha sagt det. Då skulle det bara fört sig igenom. Jag var med och drev ett barnkooperativ i 16 år. Och våra barn växte upp i ett kooperativ som inte var kristet barnkooperativ. Men vi har satt med. Jag såg till att jag satt med i styrelsen. Va? Bara för att stoppa allting. All new age och alla tekniker och all yoga som kommer in bland små barn. Vet du? Jag menar, jag bara sa, nej. Det ska inte in här. Varför då? Jag sitter i styrelsen, jag har den makten. Nej. Halleluja. Att säga från tidigt. Och rädda barnen till exempel. Och någon tycker så här, ja men det är fel. Ja men du var inte med i det barnkooperativet. Nu var jag där, så nu är jag som bestämde där. Bestäm du det du är. Tyck ingenting om mig. Sköter du ditt så sköter jag mitt. Jag har ingen åsikt vad du håller på med. På det sättet. Du får göra precis som du vill. Allt det vi gör har konsekvenser. Så integritet kräver motstånd idag. Timoteusbrevet så säger Paulus så här i andra Timoteusbrevet 4:7, så säger han så här, jag har kämpat den goda kampen. Han har kämpat den goda kampen. Fullbordat loppet och bevarat tron. Tänk att kunna säga det på ålderns höst eller och du vet man blir äldre att jag har kämpat. Det har inte varit lätt, det har inte varit som en räkmacka. Men jag har kämpat trons goda kamp och jag har bevarat tron. Det är många som tappar tron idag. Men vad är det som ska göra så att jag håller fast vid tron? Ja, det är inte främst alla predikanter lyssnar på. Det är evangeliet själv och Gud själv som håller dig nära hans hjärta. När du håller dig nära sanningen och bestämmer dig för att tro på Guds ord, så kommer det en stark integritet i dig och du får kraft och styrka att stå emot dessa kompromissandar idag. Hebreerbrevet 11 och 24 så står det. Och Hebreerbrevet är ju troskapitel. Du vet, det både människor från Nya och Gamla testamentet som kvalificerar sig in i det troskapitel. Som leder av tro, i tro, genom tro. Varje vers börjar med det. I tron vägrade Moses som vuxen att kallas faraos dotterson. Han valde hellre att bli förtryckt tillsammans med Guds folk än att ha en kortvarig njutning av synden. Snacka om integritet. Integritet är inte för dem. Det är ingenting för de bekväma, tror jag. Det är för dem som säger så här: jag viker inte av en tum på det här området i kärlek, oavsett vad det kostar. Det finns de som blir pressade, du vet. Och till slut när pressen blir så stor från kollegor och sammanhang med en del av, så till slut så tenderar man till att man börjar svaja på sin integritet och sin beslutsamhet där anden har gett i ens hjärta. Tron börjar liksom, ja. Och till slut så är det de som inte orkar, så, och så faller man dit. Gud är comebackernas Gud, men Gud vill ge oss kraft och tillsammans, vi behöver varandra att stå emot det här som pågår. Och då kan vi inte titta på det som vi människor tittar på, det yttre, hur stora sammanhangen är och hur mycket folk man samlar och vad fantastiskt allting är överallt. Du vet ju ingenting vad som ligger bakom allt det där. Du vet ju ingenting kanske vilka värderingar som finns eller vilken integritet det finns eller vilken bibelsyn, bibelbruk det finns. Du vet ju ingenting. Du vet bara, de samlar så mycket folk och vi gör inte det. Och? Vad är problemet med det? Jag la ut en bild på Instagram för några år sedan. En man som gick med en plastkasse. Han såg lite bruten ut, den mannen. Så gick han på en väg helt ensam. Och på andra sidan stora vägräcket så var det människor som gick åt andra hållet. Tusentals människor. Och då står jag, det är bättre att gå ensam åt rätt håll än åt fel håll tillsammans med alla andra. Den mannen som gick ensam där, han kände sig nog ensam. Och ibland så kan vi känna oss ensamma i Sverige. De som har valt att leva i en integritet som svarar upp mot vad ordet säger. Och när svärdet har gått i våra hjärtan. Men vi måste hålla fast, vänner. Vi måste uppmuntra varandra. Fjärde punkten idag är att, och den var vi inne på, men det, jag vill bara säga det igen, att integritet handlar om att vara densamma privat som offentlig. Matteus 6:1 så står det så här: se till att ni inte utför era goda gärningar inför människor för att bli sedda av dem. Alltså motiven, återigen, det är klart att människor ser när vi gör goda gärningar, men vi gör inte goda gärningar för att andra ska se att vi gör dem. När man har den här längtan att vara i Guds vilja och ett hjärta som har rätta motiv, då ställer man inte upp, utan då är det en livsstil att man är med i det Gud gör. Mm. Så se till att du fortsätter att tjäna Gud, men vi ska tjäna Gud när ingen ser på. Och den vänstra handen ska inte veta vad den högra handen gör. Vi behöver inte berätta allt. Vi ska uppmuntra varandra, men vi behöver inte berätta allt det vi gör för Gud. Då ska vi inte hinna med någonting annat, tror jag. För alla gör vi alltid mycket för Gud på något sätt. Amen. Så jag vill uppmuntra dig idag att se till att du inte lever på ett sätt i ett sammanhang och ett sätt på ett annat sammanhang. Och det talar ju faktiskt Paulus om när han tillrättavisar Petrus i Apostlagärningarna. Ganska brutalt. Galaterbrevet 1:10. Försöker jag nu vinna människors gillande eller Guds? Om jag ännu ville vara människor till lags, då skulle jag inte vara Kristi tjänare. Så hela tiden så finns en motsättning att leva i integritet, i synkroniserat med Guds vilja, Guds ord, för att göra det Gud vill. Världen, vet du, människor som inte har en tro, de ser igenom hyckleriet i Sverige idag. Människor vill ha det äkta, tror jag. De är trötta på att jamsa runt och vara tramsas med. De vill ha det äkta. De vill se att det finns människor som de kan lita på. Om ordet nu säger så här och så möter de kristna som inte tror på det ordet, de blir frälsta in i, vad ska då de tro? De vill ha äkta människor som står raka, som inte har svar på allt, men som säger att det jag har svar på, det står jag fast vid, och det jag tror på, det är det här. Och så blir de trygga. Och så blir de trygga med när vi säger att jag vet inte riktigt det här, men jag vill låta Gud få tala genom sitt eget ord. Där hämtar jag mina resurser. Där hämtar jag kraften. Där hämtar jag förståelsen. Jag hämtar inte min förståelse från något politiskt parti eller några andra organisationer eller någon liberalism som kommit in. Jag hämtar alltid från ordet. Amen. Människor längtar efter detta. De vill ha äkta människor. En äkta kyrka. Den sista punkten jag vill ge dig är att integriteten då, att kunna behålla den starkt och bevara den, det kan man bara göra genom att man förstår Guds nåd och faktiskt vad Guds kraft gör i oss och med oss. Vi kommer aldrig kunna klara det här förutom att förstå att det är han som bär oss. Jag har inte förtjänat detta, utan jag har tagit emot frälsningen som en gåva. Och genom Guds kraft, som Paulus säger, så får han möjlighet och styrka att gå igenom allt han går igenom. Men han behöll integriteten hela tiden. Så vi kan inte bara gå i vår egen kraft. Den här kristuslika karaktären, att bli mer lik honom, hur ska det gå till? Genom att läsa Guds ord hela tiden. Och vi måste längta efter detta. Vi måste vilja detta, vänner. Och det gör vi inte bara på söndag klockan 11. Det är ett liv under hela veckan. Galaterbrevet 5:22 säger att andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Det är frukter. De frukterna har sin grund i ett hjärta som har rena motiv, som har ett ren agenda, som älskar Gud och som har en integritet att stå fast vid det Gud har gett. Då kommer frukten efter tag. Frukten kommer inte direkt. Och det ska vara bestående frukt. Amen. Så Gud, han längtar efter dig. Han ber om att du ska längta efter att du ska få bli helgad i hans ord. Han längtar efter att du ska få komma riktigt nära och förstå att ditt vardagsliv, det är där som är den kyrka som han längtar efter att få se genom dig. Att man går inte till en gudstjänst för att göra gudstjänst. Man är gudstjänst där man är. Är ni med? Och den förståelsen måste vi ha, att det är så det anden verkar i oss. Och på grund av Guds nåd så kan jag vara i alla världar med en hög integritet. Det är inte alla som klarar av att vara i alla världar, därför då faller man. Och då ska man inte vara det, man ska inte utmana sig själv i onödan. Utan du ska först se till att Gud bygger en styrka, karaktär i dig, så du kan vara i alla världar. Idag så finns ett samhälle som ropar efter kompromiss, har ni märkt det? Att vara alla till lags. Konsensus, minsta gemensamma nämnare kan vi väl ändå ha, så kan vi väl bara stå tillsammans. Är det det Gud säger egentligen? Nej, han gör inte det. Läs Johannes 17 noga, så skulle vi se att det står helga er i ordet. Helga er i ordet, för ordet är sanning. Och sanningen gör någonting med oss, bygger en karaktär och en integritet. Du har rätt, och alla människor har rätt att tycka precis vad man vill, vet du det? Förstår vilken frihet vi har. Får tycka precis vad du vill. Och jag brukar säga ibland som, till människor som bråkar och vill föra in saker, andra saker, ismer och ideologier och bibelsyn, föra in det i sammanhang som redan existerar. För man ska minsann vara mer förändrad, du vet. Då säger jag alltid till dem att du får tro precis vad du vill och göra vad du vill, men du kommer inte hit och gör det. Då får du starta en egen grej. Och då är du fri att göra. Så jag får Gud döma vad som är rätt och fel. Kom inte hit. Det blir bara jobbigt för dig. Jobbigt för oss. Och det vill du ju inte. Så spara din egen tid och smärta. Starta någonting eget. Det är mycket, mycket bättre. Skapa en egen biskop och styrelse och samfund. Vad som helst. Gör det. Inga problem. Så får Gud döma sen. Jag får inte döma. Jag kan inte döma. Får inte döma. Men kom inte hit och bråka. Därför att när vi kompromissar på det området, då kommer vi tappa smörjelse och kraft. Då förlorar vi lite av vår integritet, tror jag. Då ser folk på oss som att jaha, du har sviktat nu. Vi är inga politiker, vänner. Utan vi vill hålla fast vid den tron som en gång anförtroddes oss. Vi vill stå fast där. Och inte byta sida hit och dit. Utan vi vill faktiskt låta den här tron få växa sig starkare. Jag har skrivit så här att Gud, han ropar efter trofasthet hos oss. Många av oss kommer aldrig bli rika i den bemärkelsen. Att kunna bada i pengar och rikedom och ha ekonomisk frihet. Men det är inte det kristna livet handlar om. Det kristna livet handlar om att bli mer kristuslik och bära upp det han har anförtrott dig så att du kan stå rak och fejsa dina grannar, arbetskamrater, och de kan säga det är väldigt vad det blåser på den här arbetsplatsen, men hon och han, de står fasta. Vart någonstans tror du de kommer söka sig när de blir osäkra? Till de som står fasta. Och då kommer de att fråga, hur kommer det sig att du orkar stå emot det här? Hur orkar du stå fast i detta? Och då kan man säga, ja, men jag tror på Jesus Kristus. Jag tror på evangeliet. Vet du. Jag är så rotad i Guds ord, va, så jag vet vad jag håller på med. Jag är ingen vindflöjel fram och tillbaka. Jag står fast. Halleluja. Matteus 25 ska vi läsa, sista bibelordet idag. Matteus 25 och vers 21. Matteus 25 och vers 21. Hans herre sa till honom, det är den här berättelsen om talenterna, den kan du säkert, du som är bibelläsare. Men jag bara rycker ur sammanhanget. Hans herre sa till honom, bra, bra gjort. Du gode och trogne tjänare. Du var trogen i din lilla. Jag ska sätta dig under en buske. Nej, det står inte. Jag ska sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje. Så det verkar som att Gud alltid ser i det fördolda. Det verkar som att Gud alltid är intresserad av när ingen annan ser. Och när han ser ditt hjärta och dina motiv och det vi har talat om här idag, då säger han, du har varit trogen i det lilla. Det är ingen som har sett dig, men jag har sett dig. Jag ska sätta dig över mycket. Va? Har du någon gång funderat på vad, förstå bilden här nu, när du står vid himmelens port, inte vet jag hur den ser ut, men det är väl ingen motorväg direkt kanske, men det är en port kanske. Och så står du där, vad ska någon ängel som står där, eller Gud själv, vad vill du han ska säga till dig? Har du tänkt på det någon gång? Du står där i kö, det är kanske en och en, vet inte vet jag, men låt säga att du står i kö där, så ser du där porten är där borta, liksom, snart är det min tur, vad ska han säga till mig? Så tänker du, åh, jag har ju inte varit Guds bästa barn, jag har gått på mycket möten, det har jag gjort, oj, 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 jag har predikat något våldsamt, alltså, jag har nog predikat mest av de flesta här. Kan jag tycka då, va? Men man är ju orolig och tänker, vad ska han säga? Och så kanske folk jämför sig då, vet du? Och så det är problemet igen. Men så kommer du fram och så tänker du så här, jag har inte gjort någonting i det synliga. Jag var ingen plattformsmänniska. Jag syndes aldrig på det sättet. Och så kommer du fram och så får du höra, du var trogen i det lilla och det betydde mycket för mig, säger Gud. Därför ska du anförtros ännu mer. Halleluja. Det är integritet. Att fortsätta göra det som man alltid har gjort, trots att ibland tacken uteblir. Men man gör det för att jag tjänar Gud även om jag inte blir uppmärksammad. Halleluja. Så fortsätt du med din hemgrupp och fortsätt att vara i köket och greja och städa kyrkan och gör det med rätta motiv. Inte liksom med frustration och fy vad jobbigt, det här ska någon annan göra, jag får alltid göra det här och det får någon annan städa toaletterna. Ja, det är ett riktigt skitgöra, det är ju, eller hur? Men mitt i det så kan man säga att det här gör jag för din ära. Någon måste göra det också. Förstår ni? För rätt var det en gång så bara kommer Gud att uppmuntra dig i det du gör. Och då förstår du att ja, men han ser faktiskt mitt inre. Han ser mitt motiv. Amen. Därför så beror det aldrig på hur många vi är eller hur det känns eller vad, liksom vad vi ser med våra fysiska ögon. Utan det som ser, det som är viktigt för Gud, det är vår integritet och vad vi gör med dig. Och Gud behöver sådana människor idag som står upp och säger ja, men hit men inte längre. Jag älskar dig men nu räcker det. Ibland så tänker jag så här, vad skulle Jesus ha gjort om han var med i våra sammanhang? Alltså? Han var ju fylld av kärlek, bara kärlek. Ändå var han vred. Jag har ett bibelstudie om Guds vrede. Det tycker många bara, det är så hemskt, det är jätteupplyftande. Ja, men Guds vrede, man kan vara arg fast det inte är köttet. För man kan vara vred på det tillstånd som finns och där man upplever en sån sorg och en sån hopplöshet och sånt mörker och människor som faller åt sidan. Och man blir vred på att det har kommit in krafter som vill ta över värdigheten och det som är Guds tanke. Jesus går in i templet och han rensar templet. Han var vred, men han var inte arg i köttet. Nej, han var fylld av kärlek, barmhärtighet och medlidande. Därför kunde han vara vred. Halleluja. Det är mer jag vill säga idag, men vi ska gå mot avslutning nu. Jag vill uppmuntra dig, du som är här och lyssnar på mig via YouTube. Förstå att det finns en värld som ropar efter människor som de vet att de kan lita på. Och jag tror att det kommer att märkas. Det kommer att märkas vilka man kan lita på. Vet du hur det märks? Och det är en annan predikan kanske. Men Bibeln säger, det hjärtat är fyllt av, det talar munnen. Och det min skatt är, det är mitt hjärta. Så det finns en konsekvens. Så när jag möter människor som har åsikter om allting men inte själv står fast, då lyssnar inte jag. Får jag säga det? Vi kan ha åsikter om allt, men du måste själv veta var du står någonstans. Annars blir det bara liksom bara prat. Och det är så att då är det många som pratar men de säger ingenting. Låt oss ha en fasthet i Gud. Låt oss fortsätta och vara trygga med Gud och säga Gud, skapa i mig ett rent hjärta med rena motiv. Låt mig få tjäna dig med ett uppriktigt hjärta. När ingen ser på och när de ser på. Därför jag vill ha en integritet som håller mått. Och svarar upp mot de människor som letar efter någon att de kan fästa sin trygghet vid. Det är superviktigt. Och det kommer bli mycket jobb framöver. Mycket jobb. Halleluja. Och då ska vi be. Ska be att Karl sätter bara pianot lite. Okej? Okay? Ja, bra. Vi kan väl stå upp tillsammans. Ska vi göra det? Och idag så ska vi göra så här. Jag vet inte alls hur ofta ni gör det här. Men jag bara fick det framför mig innan jag åkte hit på rummet. Vi ska be för varandra. Halleluja. Och där du står nu, vill du stå ensam så får du göra det. Men annars så försök ju hitta någon som står jämte dig. Lägg armen försiktigt på axeln så här om det känns okej. Fråga lite försiktigt. Och så ska vi be för varandra där vi står nu i små grupper. Om att Gud ska stärka integriteten i våra liv. Och stärka den här förmågan att stå fast. Att bevara tron. Och då blir det också en profetisk liksom, signal här att vi behöver varandra. När någon är svag och inte orkar så finns det någon annan, säger Thessalonikerbrevet, som orkar bära den som är svaga i tron och har tappat det. Så ska vi bara göra det just nu. Fader, vi tackar dig att du är här med din helige ande. Tackar dig för att du talar genom ditt eget ord, Herre. Tackar dig för att vi får be om rena hjärtan. Vi får be om hjärtan som är fyllda med integritet. Vi får be om att du skulle bevara tron i våra hjärtan. Det är en tid när så mycket blåser. Så mycket som vill komma in och störa oss. Och vill få bort fokus ifrån dig. Herre, låt oss ha dig, trons upphovsman och dess fullkomnare. Låt oss ha blicken fäst på dig. Jesus Kristus, du som har frälst oss. Du som har kallat oss vid namn. Du som har utrustat oss på olika sätt. Och satt oss på olika sammanhang i vårt samhälle med människor omkring oss. Låt oss vara pelare i ditt rike. Låt oss vara så uppmärksamma på vad du talar in i våra liv. Och låt oss vara med och föra det vidare till människor. När de frågar efter var sanningen finns. Herre, vi vill inte på något sätt glira och tappa taget och låt oss dras med i villoläror eller vad det är för en för krafter som kommer, utan håll vårt hjärta nära ditt hjärta. Låt den här kompassen i våra hjärtan vara så tydlig, inställd på så vi vet vart vi är på väg. Ibland när vi möter kompromissernas andemakt, låt oss stå där starka, kanske med bräcklig röst och svaga ben, ändå tala ut och säga vad vi tror på och var gränserna finns. Så kom du helige ande. Du som är livets ande, kom. Stärk våra hjärtan, fyll våra hjärtan. Halleluja, välsigna den här platsen, välsigna den här församlingen, Korskyrkan. Välsigna alla de fina vännerna som är med här. Fyll dem med längtan efter att få ännu mer av ditt hjärta och låta hjärtan få formas mer lik dig, Herre. Integritet, värdighet, att kunna stå rak, bemästra allt detta, Herre, i kärlek till människor. På grund av att vi älskar dig så mycket. Fader, vi tackar dig och vi kan inte nog tacka dig för vad du har gjort i våra liv. Att du har frälst oss, att du har fyllt oss med helig ande. Att ha insatt oss i ditt rike, att kunna vara tjänare och tjänarinnor. Att kunna vara med och göra ditt rike synligt där vi är bland människor. Genom att tala gott om människor, tala gott till människor. Att fyllas av hopp och tro så vi kan tala hopp och tro till andra. I en tid av mörker och djävulskap och depression och allt det som bara vill ta ifrån all hopp och glädje. Tack att du har satt din församling i Sverige att göra skillnad. Vi tackar dig, vi prisar dig. Kobra shakara la grantor la saidi la krastoria. Lambro mofa kashe kido losto brumana la saidi la kristaria. Losto proni estala la grandine seido la loria. Jag tackar dig för att du ser dem speciellt idag som kanske tycker att de ingenting är. Att de inte räcker till, att de inte når fram. När skam och skuld kommer att attackera och de blir osäkra på vad de tror på, vad de står på. Tack att du stärker deras självkänsla idag. Tack att du stärker deras andliga självförtroende idag. Tack att de ska få känna idag att de inte är ensamma. Utan vi står sida vid sida med samma hjärta, samma längtan efter att få se ditt rike etableras. Så uppmuntra dem idag, Herre. Låt dem få känna att de räcker till. Låt dem få känna att de tjänar dig, Gud, i det fördolda. Ingen ser på. Låt glädjen få komma över dem. Låt dem få uppleva hur de är trogen i det lilla. För att du har anförtrott dem större saker. Och tack att de ska få se det lilla som någonting stort genom dina glasögon. Att det de gör, Herre, det de säger, det de markerar, det de sätter stopp inför saker de möter, att det, Herre, det ligger på ditt hjärta. Och vi gläder oss över, Herre, att vi får vara med. Att vi får vara med och bära din värdighet och bära integritet utifrån evangeliet som bara kan levas ut på ett enda sätt. Vi tackar dig om bärkraft i våra liv. Vi tackar dig för en helig andes smörjelse i våra liv, Herre. Låt all skam, all skuld få bara rinna av oss just nu i Jesu namn. Befria oss från all religiositet i Jesu namn. Kora shakala mambara soro lonondoria sekeia. Lembro mumbra fare esta la grastoria. Låt den platsen vi är på vara en tillväxtplats. Låt oss få uppleva att vi kan gräva där vi står. Att vi inte behöver längta efter mer än det vi ser just där och då. Och du ska välsigna dem som bestämmer sig för att gräva där vi står, Herre. Och göra det vi ska göra där vi är. För då kommer du att välsigna. Du kommer att promota. Och du ser våra hjärtan, Herre. Så jag tackar dig för din välsignelse över oss var och en, Herre. Låt den andliga multiplikationen, Fader, i Jesu namn få vila över oss, Herre, på varje område av våra liv. När vi står upp för dig, när du ser våra hjärtan, när du ser vårt inre, när du ser oss när ingen annan ser oss. Kobra shakara lamantoria. Halleluja. Halleluja. Ska vi ta några lovsånger på slutet här, vänner? Ska vi göra det? Något som passar. Halleluja. Halleluja. Kitolo grostolo mantaria. Du ska veta att det jag har talat om idag, det kan man tala jättemycket om och gå djupare in. Men det jag har talat om idag, det är superviktigt. För vet du, kommer du ihåg när man sa förr? Det fanns en sång till och med, tror jag. Jag tror Pelle Karlsson, kommer ni ihåg honom? Vet ni vem han var? Nej, inte alla här, men han var en god kille. Han stack från Sverige faktiskt för att han tyckte att de upphöjde honom mer än Jesus. Det var det, han sa det. Jag flyttat, det var därför han flyttade. Han vill inte vara någon idol. Men han, jag tror han hade en sång som heter "Man kan vinna hela världen, men förlora sin egen själ." Om du tappar din integritet, det är en katastrof. Jag tänker ofta på Noa. Kommer ni ihåg Noa? Tänk när vi ska möta Noa, Håkan, du och jag. I himlen. Fantastiskt. Vi ska dansa med Noa. Jag tänker på han, när han byggde arken. Vet du. Alla trodde han var totalt dum. Alltså, mindre begåvad alltså. Tills det började regna. Och hela detta vansinnesprojekt. Ja, det tog ett tag att bygga den här båten. 120 år, exakt. Det är ganska lång tid. Det är mer än en livstid idag. Vilka var det han räddade? Sin familj. Det säger allt. Integritet handlar om att se det Gud ser. Gud jobbar inifrån och ut. Vad spelar det för roll om vi vinner hela världen? Vi förlorar oss själva. Orienteringen. Därför som det jag talat om idag är superviktigt. Halleluja. Ska vi sjunga lovsånger tillsammans och bara prisa Jesus? Ska vi göra det?